Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Vad är det här för podd? Det är som två människor i liksom känslomässigt förfall som bara försöker liksom kräva tag i något ämne. Vi är liksom känslor är lite överallt här nu.
Jo, berätta klart.
Vi var då. Nu sitter vi här igen, Nia. Du har brännande tårar bakom ögonen.
Ja.
Det är sällan jag ser det nere. Alltså jag var ju ändå med under dina cellgifter och sådär.
Ja.
Och då var det ju absolut liksom nere. Men det är, annars är det ju på topp mycket. Men Nu är det skit.
Nej, men jag tror...
Jag grinar hela morgon. Vill du berätta? Eller?
Ja, nej, men för det första tror jag var... Du och jag fotade igår.
Mm.
Jag är ju inte van med sånt där.
Nej.
Så jag var jag är helt tömd.
Mm.
Och sen så när jag kom hem igår så scrollade jag Instagram. Och så bara kom det upp liksom en... Alltså jag brukar inte, jag menar det är såklart, det kommer ju ofta upp så här cancerrelaterade grejer i mitt flöde.
Speciellt nu kanske när oktober också.
Ja, och så kom det upp en norsk tjej som var 23 år som hade gått bort precis i livmoderhalscancer.
Mm.
Och jag menar, alltså det är också så här, så himla, himla ung.
Mm.
Och så i morse så såg jag på, du vet, Klara Doktorovs Instagram hade hon lagt upp att nu att de tror ju att de ska utrota livmoderhalscancer. Och så vet jag också att så här, jag läste på hennes Instagram och så vet jag hur det är när man har så där obotlig spridd cancer. Att, jag menar, hon var ju så modig och optimistisk, men det enda hon kunde lägga sitt hopp i var ju forskningen.
Mm.
Alltså som det är, alltså, du vet att det ska typ komma någon banbrytande liksom.
Mm. Kanske hinner det komma en medicin.
Ja, så att jag får leva. Mm. För hon visste att hon skulle dö. Och så var det så, blev det så tydligt så här att hon dog igår och så såg jag den där artikeln idag och det var bara...
Men det är ju viktigt att komma ihåg också, alltså nu när det är oktober och man pratar mycket om bröstcancer, att det är ju bara forskning som...
Ja, och jag är ju egentligen, du har ju frågat ju mig, så här, blir du... triggad av oktober.
Ja, jag tänker att det är så, här, så mycket snack om bröstcancer. Och du som ändå ganska nyligen ute ur det.
Mm. Men jag är ju en optimist och positiv person. Jag tycker liksom att för mig är det hoppfullt. För forskningen går ju verkligen framåt.
Mm.
Och varje gång jag ser ett rosa band, alltså när jag går på gatan, alltså jag känner så, ungefär som att jag har allierade typ. Alltså det betyder jättemycket för mig, så jag blir inte triggad alls. Jag tycker att det är hoppfullt.
Mm.
Men det blir jättejobbigt, och framförallt när någon är så ung. För jag kommer ihåg när jag blev så här diagnostiserad. Jag var ju också ung, jag var ju 32.
Mm.
Men hon var 23. Alltså du vet den åldern också. Alltså jag tänkte ofta sen när jag bara, men jag är i alla fall inte 20. När man precis ska komma ut i livet.
Man har liksom inga verktyg då.
Nej, och kompisarna. Alltså jag tänker på hur mycket ni fanns för mig, mina vänner. Ah. Det är som att man också utvecklar så mycket. Som man har mer verktyg att kanske hantera en svår sjukdom hos en vän.
Det var liksom... Men vad visste man när man var 23? Alltså också som kompis är någon som blir så allvarligt sjuk. Hur tröstar man? Hur finns man där?
Ja, man är så uppe i sig själv också. För att jag blev ju diagnostiserad under min graviditet, och det var ju väldigt många av mina kompisar som var gravida samtidigt som mig. Mm. Och så. Och det var ju, det fanns ju såklart en avundsjuka Alltså att de fick ha det bara vanligt. Mm. Medan jag var tvungen att liksom gå in i någonting helt annat. Men samtidigt så var det så här. Alla var, det var, du vet, det puttrade på i våra liv. Det var inte så att jag missade så mycket. Mm. Det är väl just då min graviditet och första tiden med Floren som är liksom, det är väl typ de sakerna som fortfarande är, alltså en sorg.
Mm.
Som inte heller riktigt är så här bearbetad. Men rest, alltså, jag missade inte så mycket kände jag.
Mm.
Jag hade det ändå bra. Nej, och sen så satte jag mig på pendeln och så började jag lyssna på Den bästa dagen med Marie Fredriksson. Och tårarna bara rann.
Det här ska bli den bästa dagen i mitt liv.
Ja, så otroligt. Ja. Och så tänker man på hennes historia också.
Jag vet.
Det är ju såklart att det finns sorg. Alltså det är ju nyligen du blev ändå liksom frisk.
Cancerfri. Eller
mm. Cancerfri. Och det här liksom första tiden med Florens och var gravid och så. Alltså det minns jag väl var en ganska direkt reaktion från dig ändå.
Ja.
Alltså att du var så här, jaha, ska jag behöva tänka på cellgifter och behandlingsplan istället för att liksom
ja, och
köpa
så var man,
fina bodys.
Ja, och så var det ju också att så här, jag tror att jag var tvungen, eller jag var så här, jag måste bli så behandlingsmotiverad.
Mm.
Jag var ju tvungen att typ, det var som att jag skulle springa ett jättelångt lopp
mm.
och samtidigt springa och åka Vasaloppet och föda barn samtidigt.
Mm.
alltså.
Nej men, och det, och, usch.
Usch.
Nej men för att, jag kommer bara tänka på det också att. Det är klart att man att jag kände jättemycket med dig då, men jag visste ju inte heller hur det var gravid.
Nej.
När du blev sjuk.
Nej.
Och sen när man själv blir det och man liksom känner så här hur utsatt man bara är i att vara gravid.
Jag vet.
Även fast jag hade som en bra graviditet och du hade också en bra graviditeten.
Ja, jag mådde ju jättebra egentligen. Alltså det var ju
men hur mycket liksom ändå så här oro och liksom funderingar och ja, men du vet man håller på med någon lista och kryssar av, har vi köpt vagn nu? Har vi köpt finns det blöjor? Vilken storlek ska han ha då?
Ja.
Jag tänker hela den grejen.
Det är så sjukt för det är så konstigt att börja tänka på döden när man är alltså ska bli mamma
mitt uppe och skapa ett nytt liv
när det ska börja typ. Och så kommer jag ihåg när jag hade blivit precis jag fick liksom beskedet men vi visste ju inte om den var spridd. Vi visste inte vad det var för typ av bröstcancer. Och då var det liksom en vecka där jag skulle gå igenom. Då man lever eller alltså du vet det är bara, man faller bara fritt. Och så kom jag ihåg liksom att jag satt och så att de på sjukhuset sa men försök verkligen göra saker ändå under den här tiden, ni kan inte bara sitta hemma liksom gå ut och äta en lunch, även fast det känns fel gå ut och gör liksom livet pågår där ute fortfarande och så kom jag ihåg att jag satt på någon lunchrestaurang och du vet man åt någonting som inte smakade någonting ungefär och så bara, men gud ska jag inte få vara med Johan och Florens? Ska jag bara sa det, jag bara, ska inte jag få vara med er? Alltså, och Johan bara, jo, men jag bara, nej men jag vet ju inte det. Jag vet ju inte om jag kommer få vara med, alltså du vet när alla drömbilderna som man bygger upp. Det är liksom bara, puff. Mm. Jag hade ju ändå tänkt tanken att det kunde liksom, ja men de hade ju ändå tagit biopsi på den här knölen och jag menar man ser ändå och man känner väl själv att det är så här, det här stämmer inte. Mm. Medan jag tror det fanns liksom inte på Johans, alltså att det skulle vara cancer.
Mm.
Jag tror inte han kunde gå, liksom, ens gå dit. Så han svimmade ju. Alltså när vi fick beskedet, eller du vet han bara, nej jag måste lägga mig ner.
Mm.
Och då så kom jag ihåg att det var en sjuksköterska och de liksom pratade och sen så skickade de hem och så sa det så här, försök göra saker nu för nu måste vi liksom.
Och vilken vecka var det då?
Då var jag i vecka 24. Och då var det ju en sjuksköterska som följde mig ut så kom jag att de klämde mig i axel och så sa han baby's gonna be okay, mommy's gonna be okay, you got this. Och så där, skickade de ut mig. Och då var det ändå så här, där säger man ju oftast så här, you got this.
Mm.
Och det följde verkligen med mig hela tiden faktiskt. Jag kände ju också, alltså när jag hade någonstans landat, så kände jag ju också att så här, jo, men det här har jag. Mm. Nu gör jag det här. Mm. När jag var sjuk och var mitt uppe i min cellgiftsbehandling, så var det en ung mamma som började följa mig på Instagram, som var också från Sundsvall. Och hon hade en liten pojke, jag tror att han var ett halvår äldre än Florence. Och hon hade spridd liksom magcancer av något slag. Obotlig. Och liksom jag blev så himla berörd av henne, för hon var också så där otroligt positiv och liksom modig, som man måste vara när det är så där hopplöst. Och jag tänkte så ofta att jag ville skriva till henne. Och så fick jag bara en känsla så att jag skulle skicka ett DM till henne. Mm. Och så skrev jag en liten, gud vad jag tycker du är modig, och jag hoppas att du ska få vara med din pojke länge och så. Och sen så fick jag bara höra att hon hade ju dött då. Alltså precis i den vevan som jag skrev till henne att hon hade. Och så vet jag att hennes pojke efter där bara, du vet, skolades in på förskolan. Jag tänker, det är en av sådana där saker som man ser fram emot att få göra. Mm. Du vet, första steget mot självständighet och att hon inte fick göra det med honom. Och jag tänker så här, för mig är så här, varje sånt där litet steg som jag får göra med från, alltså det är sån vinst. För jag visste liksom inte, när jag satt där med Johan på den här lunchrestaurangen, då var det som att alla de var liksom, de raderades för mig. Mm. Och nu så får jag liksom en efter en, så jag bara, nej men vi klarade det. Vi klarade det. Så liksom när jag gick, jag kom ihåg att hon hette också Linnea. Mm. Hon, den tjejen som dog. Jag kommer ihåg när jag och Florence gick liksom första dagen till inskolningen. Och jag bara, det här är den bästa dagen i mitt liv. Alltså jag var så glad att liksom nu ska vi göra. Alltså Florence, är så roligt för henne. Och du vet, i det lilla var det verkligen den bästa dagen.
Du fick vara med.
Jag fick vara med.
Vad lite man griner.
Ja.
Vad lätt, så lättsamt.
Den här nya humorpodden.
Du, Hanna?
Ja?
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även denna vecka.
Tradera.
Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp, skulle jag säga.
Det är som, ja, de kommer på den här funktionen efter dig, eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp. Nej, men så här, du köper ett par, till exempel ett par skor, och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera. Nej. Och så får man hem dem, och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Mm. Och då blir den annonsen uppladdad igen, och den ser exakt likadan ut som annonsen när
man sitter och håller på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud vad smart.
Så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste ha så bra strateger, eller du vet, så bra produktutvecklare. Så det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom nya funktioner som gör det så smidigt för oss i slutändan. Cred till er som jobbar på Tradera, om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar, vi ska ju spara ihop nu pengar, för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya eras, nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då, när jag ska vara så sval.
Nej. Jag ska göra mig av med alla svarta, så du får väl kläder, så får vi köpa dem då.
På din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs, och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Det är så inne.
Estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och
våran sponsor Maria Nila, de har ju alltid
stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att vi, du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ambassadörer. Vi har ju hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Jag, ni vet väl det. Alltså, är det någon som, Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också Silver. Mm, det vet jag också. Och jag gillar den här, jag brukar ha den här lilla boostmasken Silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, ja. Och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ge bort det present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här softa. Heal och Volume. Så att din och min finns ju då, Soft och Volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beauty bag så får man ju en full size shampoo och balsam, plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beauty bags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beauty bagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila.
Men både du och jag var ju helt förstörda efter fotograferingen också. Jag hoppas att ni gillar våran poddbild, för det krävdes mycket psyke.
Det krävdes... Oh,
men jag som är så mycket framför kameran, varför? Nej, men jag har ju ändå spelat in tv och varit mycket på och jag känner ju igen den där känslan som vi kände efteråt. För jag hade ju ett program som hette Hanna bad om en kändis för några år sedan, som var, alltså, ändå tittarsuccé i målgrupp måste jag säga, på SVT då. Och det spelade vi in så mycket avsnitt på en och samma dag hela tiden. Och det var också så här, sitta i ett badkar. Jag badade då med liksom kända ungdomsprofiler. Kan man säga. Jättekonstigt. Men det var ju min idé. Så det var
för du ville visa upp dig själv i badet.
Även där är jag ju liksom, kolla på min kropp. Och min...
Det var det ju första du sa nu också när vi skulle fota det. Jag har inga problem med att vara naken.
Vilket också sjukt. Det är inte så att jag tycker att jag är liksom snygg. Alltså du vet, jag har liksom ingen, eller det kan jag absolut tycka liksom att jag som, men jag har ju, du vet, jag tycker också att jag är lustig.
Ja.
Alltså jag tycker min kropp är lustig. Alltså det har alltid varit en räddning liksom, min relation till min kropp. Även fast jag nu kan vara, du vet, så här, jag kan inte ha vissa byxor efter man har fått barn. Jag har celluliter och mycket sådana bristningar. Mm. Alltså jag har ju som en pung på magen. Jag gick upp 25 kilo och min mage stod ju rakt ut. Och det var jag kanske mer ledsen för när jag var gravid typ än vad jag är nu. Men det är inte så att jag så här, mina tigerränder. Alltså, hashtag mom. Alltså, det är väl lite vad det är. Så kan jag förhålla mig till det ungefär. Så att, det vill jag ju inte att någon ska tänka. Att så här, när jag säger jag kan vara naken så är det inte så här, för jag är så sexig och snygg, kolla på mig. Utan det är nog bara mer att jag liksom... Det är väl kul.
Ja, men om humor är din strategi, så är ju min strategi att, alltså jag menar, hur ska man förhålla sig till sin kropp? Alltså jättesvårt att veta liksom. Mm. Alla kvinnor har väl självhat.
Ja.
Men jag är ju, min enda strategi är ju att inte tänka på kroppen.
Mm. Ja, den finns inte.
Den finns inte.
Nej.
Det är någonting jag hänger klär, alltså du vet så här, jag brukar inte liksom, jag tänker bara om jag går in i det, och jag tror att det hjälpte mig. Alltså jag tycker att det funkar väldigt bra.
Mm.
För det är också så här, jag har ju gått igenom väldigt mycket kroppslig förändring genom cancer. Alltså du vet så här, till exempel att ta bort brösten. Mm. Alltså det tar så lång tid för många att vet, titta, och det kan ju vara någonting man nästan... första gången man kollar det kanske när man är på återbesöket. Alltså när jag vaknade efter uppvaket, då var det så här, jag måste kolla. Så lyfte jag typ på täcket och tittade ner och så bara... det var inte så farligt. Jag bara, typ, det var inte så farligt ändå. Nej. Typ. Och sen så bara... Uff, borta. Alltså du vet, att den så här, jag har inte fokuserar inte så mycket. Nej. På kroppen.
du kanske inte gjorde det innan heller.
Nej, men jag gjorde inte det innan. Det är det jag menar. Att min kropp, jag fokuserade inte på min kropp innan jag var sjuk. Och jag fokuserar inte på den nu heller.
Mm.
För att säga, orka inte.
Nej. Men också kanske för att du har så otroligt vackert ansikte. Så det liksom spelar ingen roll vad du har för kropp. Igår när vi skulle sminkas av Muan. Då sa jag som jag alltid säger. Nu ska du få sminka en staty Nils, som han heter då. Alltså att jag tycker då att du har ju ett perfekt ansikte. Det är inte många som har det. Det är du och Oscar Sia, brukar jag säga.
Åh gud, jämför du mig med Oscar Sia?
Ja, han,
han är den vackraste personen. Alltså, fast, oj! Kommer du ihåg när jag träffade honom?
Oscar, jag trodde att... Ja, precis. Oscar Sia, jag har ju sagt det till honom också flera gånger. Det är inte så att jag känner han jätteväl. Men vi, ja, våra vägar har mötts, vad säger man? Men du och jag hade ju en otrolig festkväll när vi, min första natt utan Nisse. När vi då tog in på en svit som jag hade, min morfar hade dött. Det här var ju några månader sedan. Mm. Min morfar hade dött och jag hade fått ett arv av honom. Alltså ett litet arv där min mamma var typ så här... Det här ska du ha roligt för henne. Du ska inte liksom lägga det här på något liksom,
tråkigt.
Ja, nu liksom funktionskläder utan det. Och då var jag okej, okay, vad roligast jag kan göra. Jo, jag kan ju checka in på svit med Nia och liksom.
Och då hade jag ju också precis flyttat hem efter ett år i lockdown i Toronto. Mm.
Så vi var ju två vildhöns.
Nej men.
Så vi gick ju då på teatergrillen. Edvin kom ju dit, min kompis. Och
höjde stämningen, skulle man kunna säga.
Ja, men det var ju espresso martinis. Det var
Hugos.
Ja, jag kommer inte ihåg.
French 75.
Ja, och det är våran favoritdrink som du har introducerat för mig. Och vad innehåller en French 75?
Det innehåller citronjuice, champagne och gin.
Sen gick vi tillbaka till sviten, råkade bli en liten efterfest där.
I efterhand höll vi folk som giftsland.
Ja.
Det var...
Vi höll ju hela morgonpasset, alltså programledarna. Vi höll dem i... Vet du vad jag hatar? Att jag inte kan berätta historier idag. Jag drack vin igår också. Så det är helt...
våra historier hoppar ju så. Fortsätt bara.
Ja, det är så här, Oscar Sia, vackert ansikte, sminkfotografering, drinkrecept. Alltså du vet, det liksom... Stackars Johan som ska klippa det här.
Då kom ju Sveriges vackraste man då, Oscar Sia.
Mm. Så snygg. Mm. Alltså, han har så fint ansikte så att det, men det har som direkt min killsmak. Det är någonting liksom bara som, ja. Men det är man ju inte ensam om att tycka såklart. Nej. Han kom dit och då började han och du prata. Och sen på natten kanske du var så här, jag trodde att det var Victor Lexell.
Nej men jag började ju prata med honom om typ så här, alltså fan vad det går bra med dig och musiken. Du har ett nytt släpp idag. Han bara, va? Du vet, ja. Han bara, min gumman, du tror att det är Victor Lexell? Jag bara, nej men jag vet, alltså du vet. Sen sa inte jag någon mer på hela kvällen, kommer jag ihåg. För då satt jag typ bara i, du satt ju gormade och jag satt bara tyst.
Vi fotades ju, poddbilden.
Mm.
Det började med att jag sökte efter en fotograf på min Instagram. Du fastnade direkt för Vera Jörgensen.
Mm.
Var det för att hon var lite halvdansk?
Jag vet inte, jag bara såg bilderna. Alltså det var, hon hade bara någonting.
Ja, hon hade en stil som jag gillade också henne. Vi hade då ett möte med henne. Du och jag hade gjort oss fina. Vi hade tagit på oss kapporna.
Vi hade våra små väskor i pastell.
Mascaran var på, håret var lagt.
Vi hade också på oss exakt likadana örhängen.
Mm. Vi begav oss till Rish. Satt oss där och kände oss, alltså, vi var ändå ganska snygga tyckte vi. Liksom, ja. Mm. Jag hade lite ångest av att oj, vi matchar mycket. Men så blir det ofta när jag tar efter din stil. Liksom, att det, då ser vi likadana ut och det tar jag på mig. Mm. Du säger ju också åt mig, så här, köp den här pastellväskan. Och så gör jag det och så är du likadan. Typ. Så det blir ju liksom, du klär ju mig också.
Jag
ibland.
Vet. Mm. Och jag klär dig som mig.
Mm, mm.
Ja.
Ja. Men i alla fall sitter vi där. Och då ska ju då Vera komma dit till Rish, den här fotografen. Vi ska träffa henne för första gången och planera den här fotoshooten inför poddbilden. Hon kommer dit och liksom all den lilla liksom coolhet man någonsin... Alltså.
Nej men.
Jag jämför ju oss med Chris O'Neills syrror.
Alltså jag satt liksom, alltså som Edvin säger, när jag har handväskan i knät som en kärring. Ja. Alltså så satt jag typ. Och du vet, jag...
Men hon hade en helt annan stil än oss. Alltså hon hade liksom
hon hade slängt på sig någonting.
Ja, hon var inte, hade inget smink. Hon hade blekt ögonbryn. Alltså du vet, hon var ju...
Och så hon hade liksom något coolt läppstift. Ja. Och så här, jag kommer ihåg att jag började så här gräva i min väska. Och du var så här, ta inte upp någonting ur din väska och visa er. Alltså du vet, du har bara pinsamma grejer i din väska. Så jag bara, nej men jag vill bara ta upp läppstiftet typ så här, för jag vill sätta på mig läppstift och se ut som Vera typ.
Ja men vi var verkligen Askungens styrsystrar. Alltså med några fjäderhattar och liksom matchade klänningar. Och så kommer det dit någon som bara så här, jaha det är så här en cool person ser ut. Ja. Det är precis likadant i Köpenhamn när hamnade bredvid något coolt tjejgäng. Mm. Och så här, man står hemma och tycker att man är fin. Och så går man ut på stan.
Så är man en cirkushäst.
Men så nu så, du fick ju riktig identitetskris. Ja. Så du låg hem och googlade på nya stilar.
Ja, och alltså, efter vi hade sagt hej då till er. Alltså jag tappade gångstilen. Du vet, jag vinglade typ fram. Och du och jag skulle ju till en bar. Alltså jag slet ut örhängena. Drog ur håret och försökte rufsa till. Ja. Jag har fortfarande lite kris efter det där.
Ja, men det var någonting som...
Inget kul, det kändes sig som en tunt.
Nej, men hur ska vi beskriva också? Det, för så här, Vera tillhör ju en ny generation som vi inte kan matcha med.
Nej,
det är ju liksom, det är ju Gen Z.
Coolness.
Ja.
Hennes referenser, vi bara,
Ja, precis. Vi hängde ju inte med på allt.
Nej.
Men vi ville ha allt. Vi visste att vi kunde lita på henne.
Ja.
Ja. Men liksom hon... Den här generationen, de handlar nästan bara second hand, givetvis. Mm. Jättebra.
Mm.
De skulle inte gå in på Zara och köpa något. Alltså den här klicken, coola tjejer. De slänger på sig grejer.
Mm.
De rakar sig inte under armarna.
Nej.
Herregud. Pubiset, ja det har jag lite dålig koll kanske på. Så ja. Det kanske inte ska
uttala dem.
Nej, men jag kan tänka mig att det kanske inte liksom... Jag skulle säga 90-talister... och 80-talister, alltså tidiga 90-talister och 80-talister. Det är liksom... Det här är liksom porrkön.
Ja.
Det är liksom ja, speciellt i Sverige. Det är liksom så mycket smink. Det är liksom man ska ha ett naket kön. Man ska ha liksom vara sexig med kläder. Alltså man ska, du vet, det är så uttänkt.
Ja.
Men här liksom generationen och liksom kanske speciellt en klick i den här generationen. Jag säger inte att det är alla alltså, men de är så obrydda på ett sätt som jag inte vet hur jag ska hantera. Jag kan liksom inte komma åt det. De är snygga och sexiga ändå fast de inte gör sig till.
Det är det de är. Alltså det är ju verkligen inte perfekt och det är så jävla snyggt och sexigt.
Det är liksom en finne typ. Alltså ja. Det är en snygg, det är en cool finne.
Snygg finne. Ja. På kön. Jag ska ju åka till Mexiko i 10 dagar på bröllop.
Mm. Och där ska könet fram.
Nej, men du är ju lite i... Så här, jag måste köpa några nya badkläder.
Mm.
Och så kollar jag lite på så här Instagram och lite så här. Alltså det är 2 grejer. 2 skryt skulle jag kalla dem för.
Mm-hmm.
Det ena är, jag vet inte, vulvaskryt. Det, alltså du vet, det är väldigt mycket fokus på skrevet. Och så har de, alltså de har ju lossrat bort allt hår. Mm. Och så har man ju jättesmala bikinitrosor. Förstår du vad jag menar? Att det är väldigt fokus på liksom huden. Men... Alltså det är så, precis som att det ska liksom trilla in i springan.
Men menar du såna här sjuka bikinitrosor som en påse på ett snöre? Typ?
Men typ såna tycker jag är jättemycket.
Alltså förlåt.
Men det är också ett skryt. Det är verkligen...
De skryter med snippan.
Ja, för att om jag fortfarande... Vi skulle säga så här. Ponera på att jag skulle lasera bort allt hår.
Mm.
Det skulle fortfarande se ut som jag satt på en barbitrosa på en mozzarellaost. Och jag hade, alltså det skulle inte vara... Det skulle ändå inte vara en bra look.
Nej, men man har ju också vulvafett.
Ja, det är det jag menar. Men det finns inte.
Men är det här personer som har fått barn?
Det vet inte jag. Men nej. Förstår du vad jag menar?
Ja,
har
jag
du
fattar.
Sett
ja,
skrytet?
Jag ser ju vulvaskrytet. Ja. Ja.
Vulvaskryt. Sen har vi skryt nummer 2, som jag också sett. Där började jag se, det kanske har pågått en längre tid.
Mm.
Men det är att man har en liten triangel bikini typ. Och så ska det vara, man ska visa underboob. Den ska hänga ut. Mm. Det är också ett skryt.
Ja, men det här upp och ner som började på Paradise Hotel. Ju. Alltså, eller det var då jag började se att de har bikinisarna upp och ner.
Aha.
Och så är de för små.
Och så hänger den ut där under.
Ja.
För det är också en sån liksom... Inte det ett skryt. nu har ju jag implantat som skulle kanske så här, det skulle inte se bra ut heller, men jag tänker mina bröst innan, alltså min bröstvårta hade ju kanske hängt där nere då.
Ja,
alltså, nej men
ja,
förstår
ja,
du?
Ja, nej det går inte.
Skryt.
Ja.
Tött skryt.
Mm, det är verkligen skryt. Och då, nu blir jag liksom nyfiken, du som då ser dig själv som en mozzarellaost, vad är det du ska packa in mozzarellaosten i då?
Men man vill väl ha ett par, vad heter det, sköna trosor?
Ja.
Ja, men vad finns det? Alltså jag tycker allt är så smalt.
Jo. Men det där är ju helt sinnessjukt, alltså när man kollar på grenen och så alltså, tänker man att en snippa ska få plats där.
Mm.
Det är också så här jobbigt för att när man... Som ett ställe i, som Mexiko, alltså där man ändå vill kanske ligga på stranden.
Ja.
När man ligger ner i sådana små trosor, då är liksom tyngdkraften gör sitt också. Alltså jag tycker då att så här, alla som ligger då framför mig, alltså som kan kolla in liksom mellan mina ben bokstavligen, de ser ju, alltså det där lilla tyget, det täcker ju inte.
Nej, alltså
det,
men alltså
okej, om man står upp, för då är ju låren ändå i vägen lite och så. Men när man ligger ner också, alltså det går ju inte.
Men jag, för en som jag såg på Instagram, alltså där hade trosan åkt in i snippan.
Ja.
Nästan, alltså det var som en
svampinfektion nästan.
Ja. Hello fungus.
Som vi nämnde i förra avsnittet har vi varit tillsammans med våra killar väldigt länge. Jag träffade ju Anton när jag skulle fylla 17. Och du träffade Johan ungefär i samma veva.
Jag tror att vi har varit tillsammans exakt lika länge. Men jag har ju, och Johan har ju gjort slut x antal gånger.
Och också
haft andra relationer.
Precis, att ni har gjort slut länge. Jag och Anton har ju också gjort slut någon gång. Men det har ju varit, du vet, en månad när vi var unga.
Mm.
Och jag tänker ofta att det finns så mycket regler kring relationer när man är ung. Jag tänker på en sån regel när jag var i den där åldern när jag träffade Anton, då var ju liksom otrohet var det absolut värsta man skulle kunna tänka sig. Så det var väldigt så här, att vara en stark tjej var nästan att säga liksom, om en kille otrogen mot mig, då lämnar jag honom. Eller liksom, alltså det var verkligen svart och vitt, så mycket är när man är ung. Och den där liksom regeln, eller vad man ska säga, som man hade för sig själv och för andra också, du vet, ifall killar var dum mot sig, alltså, man var så hård mot sig själv och mot andra. Nu tänker inte jag sitta i den här podden och så här förespråka otrohet, men jag tycker ändå att det kan finnas en vits med att
förlåta
och att föra liksom ett nyanserat samtal kring de här svåra ämnena, och det är det jag på något sätt vill göra nu. För att jag tänker mycket på liksom hur de här reglerna förstör för väldigt många människor. Att man tror att man borde göra på ett visst sätt. Mm. Bara för att det liksom är en norm. Eller liksom att man har satt upp det som något ideal för sig själv. Till exempel en annan sån regel som jag tycker har liksom skadat mig en del i min relation är det här med att man måste få leka runt när man är ung. Man måste få liksom ligga runt.
Ja, så du tycker att du har missat någonting?
Jag tycker inte det.
Nej.
Men jag tyckte det under en tid för att jag hörde
andra gjorde det.
Alltså, jag var inte tillräckligt trygg liksom, i mig själv eller min relation för att kunna landa i att så här, det här är någonting som folk säger. Det är någon annan sanning, det behöver inte vara min sanning och så vidare. Och samma sak med så här otrohet. För att det som jag kan bli ledsen av att tänka på, det är liksom 17-åriga Hanna som varit superkär i den här superunderbara killen och han i mig. Och att jag var så fruktansvärt svartvit mot mig själv i vem jag var och hur trogen jag skulle vara mot den här killen, alltså Anton då.
Ja.
Hur mina tankar fick gå liksom. Och han blev ju så snabbt viktig för mig.
Ja.
Och liksom ett år in i den relationen, ett år var jättelångt liksom på den tiden. Så då var ju liksom, då kände jag att liksom för första gången så älskade jag någon annan utanför min familj. Och var ju, och med de känslorna så kommer ju så mycket liksom ansvar och tyngd. Att nu ska jag förvalta den här viktiga liksom människan i mitt liv. Och då blir man ju så fruktansvärt hård mot sig själv.
Ja.
Och liksom rädd för sina egna tankar. Så här, det här får jag inte fucka upp.
Och man var, alltså nu när man tänker tillbaka, för jag känner igen allt det där som du säger. Alltså man är ju ett barn som...
Men man med barn också med mycket hormoner. Alltså jag minns såhär, jag tyckte ju, jag har ju alltid varit karatokig, precis som du och många andra tjejer. Alltså att man gillar killar liksom, och vill att killar ska se en och bekräfta en. Och jag minns att det var såhär, du vet, när jag åkte buss ibland och såg någon kille, och någon kille kanske tyckte att jag var gull. Jag fick något, inte DM på den tiden, Nej. Men det var ju såhär MSN eller liksom någon på Nightlife som vi hade i
Just det, hade vi
ja, det var som Lunarstorm fast för äldre och i Sundsvall och Umeå kanske också hade det. Men där var jag också väldigt hård. Att så här, jag var ändå ute där liksom slira lite och var liksom nyfiken och så men straffet och skulden och skammen som jag liksom jag slog så hårt på mig själv för att jag flörtade med andra och för att jag men jag vet
just, och att det var beviset på att man inte skulle vara tillsammans.
Exakt. Det måste vara något fel i din relation
för att du är 18 och vill typ kolla på andra killar. Ja.
Och på samma sätt som jag och Anton var inte snälla mot varandra under här vissa perioder. Liksom. Och han var ju otrogen. Det känns så himla, du vet, ett starkt ord också. Men man vill ju skratta nästan när jag tänker på det. För att vi var ju så unga. Liksom. Ja. Men, du vet, hångla med någon annan tjej på någon fest. Och liksom, det var ju, du vet, det största traumat för mig då.
Nu är man såhär, jag unnar dig det där.
Ja.
Man bara, vad skönt.
Ja.
Alltså, det.
Nej, men... Jag kan förstå att folk som lyssnar på det här, det finns säkert en majoritet som kan tänka så här, vad fan, alltså vad säger de? Eller liksom, du vet, du måste ju vara fel i relationen. Eller du vet, det är kanske unga människor som lyssnar och framförallt som tänker så. Men för mig så har jag liksom kommit till ett stadie nu, du vet, där man, eller nu, men de senaste åren i alla fall. Jag kollar tillbaka på det där så ofta och bara så här, Hanna, alltså jag kan se och nästan liksom höra det som min egen mamma sa till mig då. För jag är ju väldigt nära morsan. Ja. Och speciellt då så ventilerade jag mycket saker som hände. Ifall Anton hade varit dum mot mig. Eller ifall jag hade hånglat med någon annan kille på någon fest. Och liksom, världen gick ju under då. Liksom.
Ja.
Och då minns jag att hon var så här, men Hanna, om ni ska ha ett helt liv. Liksom, att det kommer hända saker. Tog ju också egna exempel från hennes liv med pappa. Mamma var så här, jag vill inte höra vem som har... hångla med någon på någon finlandsfärja. Du behöver inte liksom... Ja, det kan hända saker när man är 45 och Hanna ska du veta. Mm-hmm. Så, men det hjälpte mig så jävla mycket. Jag är så glad för min mamma. Ingenting är tabu för henne riktigt. Och det har ju verkligen hjälpt mig i såna här frågor och fått mig liksom att tänka själv lite mer än att lyssna på de här reglerna. Att är man otrogen ska man göra slut. Det går inte att förlåta, det går inte att liksom, det är något fel på relationen om man söker bekräftelse någon annanstans och så vidare. Och så det tänker jag mycket på. Och det här går ju också, på ett sätt går det emot lite den andra regeln då, alltså som är att man måste leka av sig när man är ung. För det tror jag inte heller är en sanning. Alltså
jag tror det beror på hur man är som person. Alltså vissa har inte det behovet. Jag har haft många så här singelkompisar som har typ känt så här, just de där åsikterna gör så här, varför gör jag inte mer av mitt singelskap? Varför är jag inte ute och bara träffar killar? Och,
alltså, stressad du vet, i singelskapet.
Precis, jag borde typ det enda jag borde göra och bara dejta hur många som helst. Mm. Fast alltså, man kanske inte vill det, men det finns liksom en förväntan på att det ska vara ett galet singelliv där man bara liksom testar på allting för man vet aldrig när den rätta kommer dyka upp ungefär.
Ja, exakt. Ja, men, och jag ibland när jag lyssnar på poddar eller läser texter på olika plattformar så kan jag mötas av den där sanningen, den där regeln liksom, att folk har så lätt att säga så här, men gör slut så här, ifall du var otrogen eller ifall du så här, tänker på någon annan så här, din relation är inte rätt eller så här, du är bara 26, klart att du ska göra slut och vara med andra och så här. Jag tycker man ska vara jävligt försiktig med att ge såna råd. Det kanske är, hon kanske bör göra slut eller han bör göra slut, absolut. Så här. Men vem är man liksom att slänga sig med såna sanningar? För jag tycker att det skapar liksom en norm som inte, det är ingen sanning i det. Jag kan ju gå till mig själv och tänka liksom hur mycket jag hade alltså gått miste om ifall jag faktiskt hade gjort slut med Anton, om jag hade lyssnat på det här rådet, ifall jag hade liksom gått på min osäkerhet att så här, du vet, man tvivlar på sin relation. Och sen hade jag kanske vunnit massa saker också, alltså erfarenheter och så, men det var inte rätt för mig.
Nej.
Och det tycker jag liksom, att man har lite ansvar som typ influencer eller poddar eller vad nu, att för att jag får ju mycket så här, eftersom jag pratar en del om relationer på Instagram och så, kan jag ibland få så mail eller kommentarer på bloggen och så.
Mm.
Om så här, jag tvivlar på min kille, bara jag slut.
Ja.
Och då blir jag alltid så här, vet du, mm. man ska vara väldigt... det kan jag aldrig säga.
Nej.
Alltså, det är liksom, men det jag kan säga,
mm.
att för mig har det aldrig varit konstigt att tvivla.
Nej.
Och för Anton har det inte varit konstigt att tvivla. För Nej. Mina bästa kompisar... har inte varit konstigt att tvivla.
Nej.
Man ska inte vara rädd för att tvivla. Man kan inte gå in i relation och tänka så här.
Att man aldrig ska tvivla.
Nej.
Nej.
Att man aldrig ska krisa. Att man inte ska vilja ligga med någon annan. Absolut, det finns säkert folk som aldrig vill ligga med någon annan. Men vet du, en sån har jag aldrig träffat. Och då, alltså, och det kan också göra ont att tänka liksom att min partner, att Anton skulle så här vara intresserad av andra tjejer. Eller att han så här, men det är också någonting som... jag har lärt mig under livets gång att så här, precis som du sa,
mm.
jag unnar han det. För jag vet att det har ju ingenting med mig att göra.
Nej.
Precis som mitt så här, intresse för andra har haft någonting med Anton att göra.
Nej.
Det är liksom, för mig har inte det riktigt hängt ihop. Absolut att det så här, ifall relationen med Anton har tagit mycket tid eller att det har liksom varit på en väldigt bra plats. Det är klart att det har varit mindre intressant för mig mm. att kolla på andra. Och speciellt nu när man fått barn. Så här, nu skulle jag ha tid. Alltså du vet, killar nu. Alltså.
Nej men jag vet.
Nu är det liksom så killar så långt bort. Men när man mellan 20 och 30, det tror jag bara är en del av att vara liksom, människa. Att liksom, kolla på andra. Och för vissa är det så här, ja då kanske man ska vara singel. Mm. För andra, då kan jag säga också att om du vill vara tillsammans med din kille och ni har bra kommunikation och han gör dig lycklig och du gör han lycklig.
Mm.
Det går också.
Ja.
Och man kan komma över svåra kriser.
Nej men... Alltså jag tänker bara se på mig och Johan. Vi är väl liksom också ett bevis på att man kan göra slut. Man kan göra liksom jätte... Alltså så här, jag har också gjort jättedumma grejer.
Mm.
Och nu, alltså som jag har liksom... Man har varit så hård mot sig själv. Och nu liksom när man kollar på det i backspegeln så är det ju så här... Men det där är ju livet och man lär sig också av de där sakerna. Jag är ju bättre nu. På grund av de här snedstegen.
Verkligen. Alltså jag har lärt mig så mycket. Jag vill inte vara utan ett enda snedsteg.
Nej. Det är verkligen. Det är där, jag tycker att det är därför vi är där vi är idag.
Mm.
Jag och Johan.
Ja men så är det ju.
Mm. Det är också. Och också jag säger ofta att man ska bli tillsammans med. När man är 17 år. Förlåt men det måste finnas utrymme för snedsteg. Alltså ja. Va?
Ett helt liv.
Ett helt jävla liv.
Alltså det säger jag till Anton nu också. Så här, vet du, nu har vi bara ögon för varandra. Nu är Nisse här. Liksom, mm. Och det han tar ju alltid. Och, mm. liksom, det, vi är en trio och så. Och, så här, men jag säger ju också det till Anton. Att, så här, när vi är 45,
mm.
om 15 år. Mm. Eller lite mindre. Jag tror till om 12 år. Då kanske är någon flört på jobbet. Det kanske är någon där på HM-kontoret som...
Det dyker upp någon.
Ja. Ja. Och vet du... Det kan också vara, alltså, behöver vi säga det? Kan vi? Alltså, det är så här, nu har vi pratat om det Anton, så här, men det är väl viktigt då liksom, ifall vi börjar liksom, fladdra för mycket, då håller vi varann i hårt här.
Låt inte gå för långt.
Jag behöver något för magen, Nia. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu. För nu har jag haft stora magproblem. Mm. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige. För ditt välmående.
Ja, ja.
Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja, och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att nej, du måste äta D-vitamin och C-vitamin. Och det visste jag ju, men nu har jag ändå börjat gjort det då. Men nu är det bara magen kvar. Alltså, förstår du? Nu är det något kärl med magen. Så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa. För det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född, eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna.
Ja.
Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin föder andra goda rutiner som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men ta den slogan och äg den. Vi har ju en rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad. Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection. Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom. Första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar.
Mm.
Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft av, är det kokos va? Ja, det är kokos som doftar.
Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att det, och vi har ju en kod va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden surret 25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till Emma S som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MS.
Tack MS.
Får jag bara prata lite om mitt kön innan vi, apropå.
Absolut.
Men jag är nöjd. Liksom. Ja.
Det var det.
Jag kan ha en tråd. Så gullig liten snippa. Nej, men jag sprack ju som åt helvete när jag födde barn.
Ja.
Åt flera olika håll också. Det här har inte jag berättat någon gång. Ska jag berätta i den här podden? Nu är jag så bjossig. Så sjukt. Men när jag födde barn, jag höll mig själv på klittan typ hela födseln.
Fast jag vet inte, jag födde ju med kejsarsnitt, så jag vet ju inte hur det är, men det känns ganska naturligt att trycka emot.
Ja, jag vet.
Att man, jag
tror inte att det är så ovanligt, men jag minns att jag sa till en barnmorska typ ganska snabbt efter, jag bara såhär, höll jag mig på klittan hela tiden? Alltså jag bara, du vet, man är så hög. Och så jag bara, hon bara, haha, ja men du, det är bra det ska man göra. Alltså jag minns liksom nästan att jag, men du, jag var där och knock. Jävla pin, alltså det är inte pinsamt, men ändå på någon del av mig blir liksom generad, för att jag tänker liksom, det är ju sån sjuk situation att föda barn överhuvudtaget, vet, man skiter ner ett helt golv och sitter på någon träpall och skriker som en ko, alltså det är bara så vad som sker, men och Anton bakom liksom, men på det också att det liksom blir något tillager av att såhär jag håller handen här. Jag vet inte, det var bara skitsamma. Det hjälpte tydligen inte eftersom att jag ändå sprack. Liksom. Det hjälpte inte att hålla emot sådär. Men absolut att hålla emot, men att jag just höll den på. För någon känner igen sig, skriv gärna ett DM. Eller fler. Som onanifodde.
Som onanerade ut sitt barn.
Fy fan. I alla fall så sprack jag jättemycket. Och jag är ju liksom inte så känslig kring, alltså som sagt, jag gillar att vara naken. Jag är inte så brydd med min kropp på alla sätt.
Nej.
Men när jag då, apropå att snippan förändras, så erbjuder de att man ska kolla i en spegel ju. Tre dagar efter på återkollen. Och jag var så att, du vet, man kan ju knappt ta där. Det var ju så att jag kissade i duschen i kanske en och en halv vecka, två veckor. Och det är ju inte så ovanligt, tror jag. Liksom att man kan ju inte, man måste ha varm vatten.
Precis.
På liksom. Jag sprack ju upp mot urinröret också. Vad skönt. Och sen så minns jag då när hon vi tog fram den här spegeln, för då var jag ändå så här, men hur farligt kan det vara liksom? Det är ändå så här,
för många som jag har hört och gjort det var så här, det var inte så farligt. Ja, man tittade ner och det såg ungefär likadant ut.
Det var det här jag hade hört, Linnea. Folk hade sagt så här till mig, men kolla, det är bara skönt. För då, det känns ju så svullet och liksom, du kan, så här, nej, men, liksom, om du får se så ser du att allt är intakt. Liksom. Mm. bara, och det var typ det som barnmorskan sa också till mig. Och sen, ja, men gud, men det är nog bra liksom att jag får kolla. Jag la mig på den där britsen och bresade. Böjde upp huvudet och kollade in i spegeln. Då var det alltså nästan en svimningskänsla.
Tuffa dag.
Alltså, vad? Vänta, nu är det, speglar du mot ett paket köttfärs eller är det där min... Det där är alltså min snippa. Liksom, vad här? Det är som stygn åt alla håll. Det var liksom bara en köttros. Tänk dig en marsipanros som är blodig och av kött. Det var det jag såg i den här spegeln. Och jag var också där, jag bara, det här gjorde ju mig inte jättemycket gladare. Ja, det är inte läkt liksom. Det är inte, hon var ju ändå liksom, ja, det, men det är liksom, ja, men det ser ut som det ska. Allting är normalt för dem där. De ser väl liksom...
Köttrosor har, hela dagen.
Ja, men de har nog så här spruckit upp till nacken. De så här, det är normalt! Absolut. Men så det där är ju nu ett pågående. Sen så har det läkt jättebra, det är fungerande och så. Men mitt urinrör är inte vad det en gång var. Nej. Alltså i form av att det är... jag behöver inte säga allt. Det. Men på med stringen!
Ja.
Nu kör vi.
Nu kör vi.
Nej, det var inget.
Nej,
skitsamma. Jag tänkte bara säga att jag... typ onanerat mig igenom en magsjuka.
Nej, nej. Jag skojar, klipp bort det där, ifall min mamma och fyra föräldrar lyssnar. Gud, det är inte onani, det är bara för att det är liksom en trygghetsgrej. Jag har ofta min hand på mitt kön. Det är inte så att jag får liksom någon... stimulans av det. Det är bara liksom dit. Jag har gjort så när jag var barn. Oh. Killar tar sig på snoppen hela tiden. Förutom våra killar. Ja. Förutom att köpa en ny bikini så ska jag ju också åka från Florens.
Mm.
I 10 dagar.
Fy fan, vilken dålig mamma du är.
Och det är för att jag vill. Jag ska på bröllop som sagt. Jag och Johan skulle ju åka tillsammans, men han fick ju kalla fötter. Han ville inte åka ifrån Florens.
Mm. Men det ville mamma.
Det ville mamma.
Det kommer så underbart.
Ja, men det är ju... Vi har ju pratat om det där, du och jag, ändå ganska mycket. För att apropå våran kväll på sviten så vaknade ju jag på natten att du låg och grät.
Mm.
Och jag trodde att du låg och grät för att du skämdes för att vi hade varit så
pinsamma. För att jag hade hållit morgonpasset gisslan.
Ja, men det var ju för att du saknade Nisse. Det var ju första gången du såg borta från honom. Så fick jag ju trösta dig.
Ja, det var så fint.
Ja.
Men fler nätter har det ju blivit. Och du har ju, jag tänker mig ofta på det. Jag tänker mycket på saker du säger till mig. Mm. Men det där att du sa att man måste öva.
Ja, för jag var ju tvungen att öva snabbt. Jag åkte, var ju så mycket på sjukhuset och fick behandling. Och sen så hamnade jag också, vart jag inlagd när Florence nästan, när hon bara var 2 månader. Mm. Så blev jag inlagd på sjukhus och hon kunde ju inte vara där med mig. Alltså man kan ju inte ha liksom ett spädbarn, jag delade rum, alltså det var. Mm. Och då blir det ju en så här, hon var ju med Johan och jag visste ju att hon hade det bra. Och sen så är ju saknaden, det är ju liksom en sak. Men jag vet ju att hon har det bra.
Mm.
Vilket gör att man, jag klarar ju det här.
Mm.
Och nu är jag skulle säga att jag är lite av ett proffs.
Mm.
Att liksom göra saker. Det är så mycket jag vill göra. Och göra det med i alla fall hyfsat mycket. Alltså utan skuld.
Mm.
Gentemot liksom, alltså det är ju alltid, jag menar det kommer ju vara absolut en tår i taxin när jag åker. Men jag vill ju så gärna, alltså det finns ju så mycket man vill göra.
Ja, ja verkligen. Det här samtalet som vi har nu och liksom dina tankar som du tänker alltså kring att du ska lämna Florens och så. Det är väldigt, väldigt, väldigt många papper i alla tider som aldrig tänker det här ens.
Nej men alltså ska jag säga, min första sån där, du vet när man har, jag brukar ju säga att jag har möte med mig själv.
Mm. Du försvinner bort.
Jag försvinner bort. Och det var precis när Florens var nyfödd. Och det var första natten. Och jag var ju snittad. Så jag var ju, liksom, jag var ju inte mobilen.
Nej.
Och Johan var ju, alltså förstår det för honom. Jag var sjuk. Det hade ju varit en otrolig anspänning.
Mm.
Så alltså, han tuppade av. Typ av sömn. Alltså han satt i en stol. Alltså du vet, jag gick inte få kontakt med honom.
Mm.
Och så hade han lagt liksom Florens i den här lilla plastbaljan.
Mm.
Och så helt plötsligt så... Alltså du vet, började hon låta. Och jag kunde inte ta upp henne.
Nej.
Och jag bara... Johan. Och han vaknade inte. Och då var jag så här, då. Det var det som att alla känslor bara kom. Mm. Och jag bara... Åh gud, det är bara mitt ansvar att det här ska bli bra, typ. Du vet, alltså ansvaret kom över. Alltså det är upp till mig att det här barnet ska överleva. Mm. Och du vet, det bara började snurra runt. Och sen var det som att jag bara, vänta. Det är 50-50 delägarskap i det här. Att det, alltså få det här barnet att överleva. Och det är så skönt. Mm. Det är inte 100% jag som ska se till att det ska funka.
Nej.
Utan det är ju jag och Johan.
Mm. Ja, det är den skönaste tanken.
Ja, och då sen när liksom vi kom hem och jag började så här, ja men jag var ändå tvungen att åka och vara hel dagar på sjukhuset och Florence var hemma, du vet, hon var nyfödd. Mm. Det vill man liksom inte. Och då var jag ju också så här, åh gud, vilken, vad jag kände mig, ja men typ dålig.
Mm.
Sen bara, fast papper har ju åkt på jobbet. Efter, alltså i alla tider, alltså, efter typ så 3 dagar så drar de tillbaka, alltså, utan att det har varit ett enda problem, men ändå så var det ju så att jag låg där och bara, nej,
jag är en så dålig mamma
som åker, alltså,
och sen, och så säger jag, en så dålig mamma, jag har cancer och ska försöka bli frisk
för, ja.
Men det är också det, och som vi har pratat om, att man måste ha en anledning. Alltså, en rekommendation är folk som är fylld av skuld och av att åka bort sina barn, också lyssna på Yoga Girls eller ett av hennes senare avsnitt. Hon åker iväg nyss till Costa Rica och hon var också så här, jag åker för att jag vill.
Ja.
Det är en nöjesresa. Jag vill det. Inte, man behöver inte ens säga så här, jag behöver det här för att kunna vara en bra mamma. Nej. Jag behöver alltså det här, punkt. Jag vill göra det.
Det här gör mig glad. Mm. För sen så är det ju så, sen vet vi ju också att de här små andningsrummen som man får också gör ju en bättre mamma.
Men det ska alltid sägas.
Jag vet, det, men det är det. Jag vill inte ens, det var därför inte jag sa det förut. Ja. För jag vill säga att det är för att jag vill.
Ja. Alltså jag kan säga min andningshål när vi var i Köpenhamn, inte säker på om det gjorde mig till en bättre mamma när jag kom hem svintrött efter att ha druckit vin dygnet runt. Alltså jag vet inte. Men ändå ska man säga, alltså, som mamma ska man ju alltid säga det. Ja, mamma behöver det. Och för då kommer jag komma tillbaka och få liksom...
Men vet du vad, jag tror också att det lär... Om, nu är Florence ganska liten, men hon vet att jag är... Alltså, vet du, mamma tycker det här ska bli så kul. Ja. Nu ska hon åka iväg på resan. Mm. Och sen så... Alltså, för, att, är inte det någonting också... Istället för att jag ska typ så här grina.
Precis.
Mamma kommer sakna dig så exakt. Mycket.
Exakt. Jag håller med, 100%. Alltså, och det är där Yoga Girl pratar så bra om, exakt den här grejen. Mm. Jag tycker det är så värdefullt att komma ihåg. För annars projicerar de ju sina egna känslor på Florence.
Mm.
Det är inte säkert att hon... Så, ja, mamma, alltså absolut, barn kan ju bry sig mer eller mindre.
Ja.
Men det kan också bara vara ett faktum. Ja. Nu kommer jag vara med pappa i 10 dagar.
Ja.
Punkt. Alltså, och så facetimar med mamma.
Mm.
Räkna ner att hon kommer och det blir kul när hon kommer hem.
Precis.
För mamma är jättekul där borta.
Ja.
Och precis som hon tar hand om att hon vill ha kul, så kan jag också få välja att ha kul.
Exakt.
Nej, gud, det ska ju bli helt underbart för dig.
Ja.
Det är klart att du kanske kommer sakna Florence. Liksom,
ja.
Men det är ju också, som sagt, det har du ju övat på förr.
Ja.
Det är en känsla du har verktyg
man
för.
Man kan ju ha 2 känslor samtidigt.
Ja, man kan det.
Mm.
Alla som lyssnar på podden.
Ja.
Nästa avsnitt, då får vi höra hur det var i Mexiko.
Mm.
Ja, avis. Vi ser fram emot att få höra allt om det.
Jag ser fram emot att berätta.
Du kommer komma tillbaks. Mozzarellan kommer vara lite brunare. Mamma kommer få ha vila upp sig. Och jag ska till Sundsvall, så det är också en resa att berätta om. Tack och hej.
Puss och kram. Hej då.
Yeah. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.